Alltså, detta är Gypsy Kings. Så kan jag säga. Ja. Gypsy Kings, Jobby Jobba. Jag såg Toy Story 3 häromdagen. Och då avslutades Toy Story 3 med att jag tror att det är Gypsy Kings som sjunger en cover på You Got A Friend In Me. Och jag slungades genast tillbaka till när jag var liten. Men vad kan jag ha varit? 12-13? Då jag knarkade Gypsy Kings Greatest Hits-skiva. Det är en gul skiva med en gitarr på. Knarkade den. Lyssnade på den dagarna ända. Det här är ju underbar musik alltså. Alltså nu. Jobby, jobba. Jobba, 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 jobba. Oh, han sjunger så högt också. Oh, alltså jag blir så glad och jag dansade till det här och gjorde danskoreografier. Oh, rörde på mina höfter i gympasalarna. Gympasalen, inte plural. Ja, det var det. Jag bara slungades tillbaka till min barndom. Alltså Gypsy Kings. Älskar! Häromdagen så var jag och såg La La Land på bio, på tv, på bio. La La Land, väldigt fin, jag tyckte väldigt mycket om den. Jag var lite skeptisk och tänkte så här, jag ska säga så här, jag tycker inte att det är en Oscarsfilm. Tycker inte det? Jag tycker att den är en jättebra, jättefin film. Och jag vet inte så här, är det den filmen Emma Stone vill vinna en Oscar för? Alltså det finns ju vissa roller som är så här. Man kanske skulle vilja vunnit för en annan roll. Ja, ska jag bara säga. Men jag tyckte att det var fantastiskt. Jag tycker Emma Stone och Ryan Gosling är jättebra. Jag tycker att det var en väldigt, väldigt fin film. Och den började med så här musikalnummer. Och jag bara tänkte, nej fan, det är en sån här musikal. Nej, 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 det kommer bli skitdåligt. Men sen visade det sig att det bara var en blinkning. Skitsamma, det var inte det jag skulle prata om. Vad jag skulle säga är att det handlar ju om en struggling actress som liksom kämpar sig fram i Hollywood. Och jag, för min, jag har alltid, jag tycker att det är jobbigt att gå på bio och se bra film. Så här, det gick någon trailer för någon fransk film med vad heter hon? Marion Cotillard, ja, Marion Cotillard. Och jag bara känner så här, fan, åh, jag känner alltid så, åh, jag vill vara med. Och det gör så ont i min själ att jag inte får vara med. Och att se den här om en struggling actress, alltså det var verkligen, det slår ju hårt hemma, för att man själv blir så här. Jag har alltid varit så här att jag har väldigt svårt för att nöja mig med det jag har, att vara i stunden, att vara i nuet. Jag är alltid på väg till nästa mål och nästa och nästa. Alltså just nu är jag så här typ ett halvår fram i min planering och ett halvår fram, och vad ska jag göra då? Vad ska jag göra härnäst? Jag är aldrig här och nu. Och jag har premiär imorgon. Alltså jag har genrep idag. Och så har jag premiär imorgon för jihadisten. Alltså jag är väldigt. Jag är alltid långt borta. Och jag längtar alltid efter det jag inte har. Och uppskattar sällan det jag har. Och jag är väldigt privilegierad. Enormt privilegierad i det jag har fått jobba med. Men jag uppskattar det väldigt sällan. Så det är ju en oerhörd, liksom, vad ska jag säga, svaghet. Ja, men det. Och liksom, men min rädsla för att liksom hamna i nuet och hamna här och nu, det är också att jag är rädd för att nöja mig. Varför jag är så framåt i min tanke och framåt i mitt driv och mål, det är ju för att jag aldrig vill nöja mig. För att det är min största rädsla i livet, att nöja mig. Jag vill alltid bara framåt, framåt, mer, mer. Och det är både på gott och ont. Svårt att vara i nuet, men samtidigt har jag en framåtkraft. Korta, koncisa, fantastiska tankar från... Ja, jag har inte ens sett er välkomna. Välkomna ska ni vara till kvarten med mig, Magdi Saleh. Ja, vad vi ska tala om idag är helt enkelt the countryside. Jag vet inte hur det här ämnet kom till mig. Det var någonting jag kom att tänka på nu i veckan som väckte den här tanken. Men jag har bara inte kunnat formulera varifrån jag fick den här idén att jag skulle prata landsbygd. Och det är ju inte så konstigt, det pratar jag hela tiden. Så att jag menar, landsbygden. Jag är ju uppvuxen på landsbygden. Jag pratar allt om det här. Jag är uppvuxen bland kossor och får, bokstavligt talat, i en liten by som heter Lännaby. Mitt ute på landet, det finns inte så mycket runt omkring, utan det är bondgårdar och liksom hagar och skog och liksom, det är det som finns. En kyrka. Och några hus som är ganska stort mellanrum mellan varandra och vi har en stor tomt och så. Vuxen, uppvuxen på landsbygden. Och vad jag vill prata om är liksom hur... Jag tror också för att jag gestaltar, jag gör jihadisten nu som handlar om en kille som kommer från, som radikaliseras och kommer från Göteborgs förorter. Och jag är ju väldigt, på något sätt så när man tittar på mig så tror man att jag ska kunna bära en sån historia på grund av mitt utseende. Men jag approprierar ju på ett sätt på någonting som jag inte har någon relation till whatsoever. Jag växte upp på den svenska landsbygden i en helt annan typ av miljö kan man väl säga. Vad man kan säga med vår familj, vi hade ju inte så här jättemycket pengar och vi var ju sist med vad man ska internet och datorer. Ja, men vi var alltid sist. Jag hade min bästa kompis Viktor, han hade ju liksom, ja men de hade ju kabel-tv och du kunde kolla på femman och trean. Det var så, och Nickelodeon, det var så här, så exotiska kanaler för mig. Vi hade skogs-tv hemma, ganska långt in, ända upp till mina tidiga tonår tror jag att det var, typ när jag var 12-13, så kom digital-tvn till oss. Men vi hade ju skogs-tv, alltså ettan, tvåan, fyran. Vi hade, oh gud, vi hade bara ettan, tvåan, fyran. Och på trean så var det Ylle-TV. Och Ylle-TV, det hade ju varit kul om det var på finlandssvenska, alltså om det var från liksom finlandssvenskar i Finland. Men det här var ju på finska. Och så det var ju bara, jaha, tack för den. Så det gick ju inte att titta på Ylle-TV. Men vi gick och kollade på ettan, tvåan och fyran. Och ja, vi nöjde oss med det. Alltså, jag minns inte hur livet var nu när man har digital-tv. Jag minns inte, och streaming-sajter, jag minns inte hur livet var innan. Men jag klarade mig gott på det där med digital-tv. Men det var ju allt, eller på kabel, skogs-tv. Men det var ju alltid så här när folk pratade om så här Beyblades och Digimon. Så kunde inte jag se Digimon. Åh oh, gud, oh, jag kommer ihåg Nanny. Nanny gick på fyran, The Nanny, med Fran Drescher. She was working at a broad shop in fashion queen, still a boyfriend kicked out of one of squishy things. Och jag kommer ihåg när vi var uppe typ i Dalarna eller någonting och bodde i en stuga, så minns jag att på TVn så var det, för då hade The Nanny flyttat till trean. Och så kunde vi inte kolla på det längre och helt plötsligt när vi var där uppe så bara yes! Det finns digital-tv, jag kan kolla på The Nanny! Och det var underbart. Internet kom ju inte till vår familj förrän också väldigt, väldigt sent. Men datorn kom tidigt till vår familj. Jag kanske var, ja men 5-6, jag brukar alltid säga att jag är 5-6. 5-6 år när datorn kom till vår familj. Morfar hade haft en dator, jag gör citationstecken, det var inte en dator, det var en digital skrivmaskin. Tänk er Matrix, det var en svart skärm och grön text. Och så kunde man skriva ut, man kunde inte göra något mer. En digital skrivmaskin var det. Men internet kom till vår familj, nej, datorn kom tidigt. Och det här minns ju vi så, ty jag så tydligt. Jag minns inte hur pappa köpte den där datorn eller hur den kom hem. Men ingen i vår familj visste ju hur sätter man på den här? Hur sätter man på denna märkliga mackapär? Och jag var livrädd. Jag var livrädd, för den lät. Och då var det en sån här konstig startskärm med vit text och svart bakgrund. Och jag var livrädd, för den lät om... Och jag var så bombsäker på att den skulle explodera. Så jag grät och grät och grät och var livrädd. Och pappa blev så jädra... Men nu får du... Alltså så här, lägg av! Och jag var jätterädd. När jag blir hetsig, då blir mamma också hetsig och blir såhär, men nu stänger vi av den här. Nu minns inte jag detaljerna, men i alla fall så fick pappas kompis som höll på med digital grejer, så fick han komma hem och sätta på datorn hos oss. Och det var ju bajslätt att sätta på den, det var ju bara... Vi fattar inte hur man gjorde. Åh oh, gud. Och sen, och han brände massa cd-romer till cd-rom. Cd-rom. Han brände massa cd-romer till oss med, och disketter. Det här var på diskettens tid också. Med spel och så vi kunde spela, men vi hade ingen internet förrän långt senare. Det här är en av de grejerna med att växa upp. Och jag min, alla mina vänner kändes det som hade ju digital-tv och internet och datorer. Liksom de som bodde i Bergsamra, de som bodde, ja men alla i skolan. Det kändes som att de hade det och jag hade inte det. Det var säkert flera såklart som inte hade det. Men man kände sig väldigt så här utsatt i den situationen. Jag växer upp på landsbygden. Väldigt skyddad miljö. Jag fick aldrig sova över hos någon. Liksom så här, jag fick, på något sätt levde jag i en väldigt skyddad miljö. Kan man väl säga. Storstan, Stockholm, det var ju så främmande för mig. Vi åkte in till Stockholm kanske någon gång med skolan för att typ gå på Junibacken. Det var väl typ det. Och sen så kanske man åkte in med... Ja, men det var väl typ det. Man åkte in med skolan. Och sen så åkte jag in med pappa och Manel och Shirin, mina syskon, när vi skulle julhandla. Så antingen julhandlade vi i Täby centrum och sen började vi julhandla i Stockholms innerstad när jag blev äldre. Men Stockholm var ju... Stan för mig var ju Norrtälje. Det var ju stan. Stockholm var ju så främmande för mig. Jag började ju inte åka in till Stockholm förrän jag började gå i gymnasiet. Jag fick inte åka in till Stockholm själv. Jag fick börja åka in till Stockholm själv när jag kanske gick i 8:an, någonting sånt. Och då började jag gå på Gröna Lund med kompisar, så åkte vi in och gick på Gröna Lund, kanske 7:an där. När man började högstadiet, då fick jag börja åka in till Stockholm och gå på Gröna Lund. Men innan det så fick jag ju aldrig åka, det var ju en sån här situation, när jag var med, det fanns Hogwarts, fanns ju. En sida på internet, och då var det så här, min kompis Sara pratade om att det är några så här Hogwarts, Harry Potter-fans som ska träffas på Plattan i Stockholm. Och liksom hänga. Och det här skämtar ju Manel. Alltså så här, det här skämt. Och Saras brorsa skulle med. Hennes äldre brorsa som var typ 30. Och vi var väl kanske 12-13 år. Och vi skulle åka in. Och jag frågade mamma om jag fick åka in. Och hon bara, nej, det får du inte. Och min syra Manel skämtar ju om det här fortfarande. Så här, nej men det är så här. Min familj tänkte alltid så här, du får akta dig så att du inte blir bortrövad. Det var både på skämt men både också på allvar. Att jag skulle bli bortrövad av någon så här, kom ska du ha godis. Alltså så här, Manel skämt ju fortfarande det där. Och trodde att det här Harry Potter-grejen på Plattan skulle vara någonting så här. Ja men vad tror du på dig själv, det är ju någon som kidnappar dig. Och den här misstänksamheten tror jag kommer med våran väldigt skyddade landsbygdsmiljö. Alltså att vi levde så, nu låter det som att vi levde extremt isolerat, men den här misstänksamheten som att alla är potentiella pedofiler och våldtäktsmän, det var ju därför jag inte fick sova över eller. Och det är så fånigt för att vi skulle, alltså såhär nu när jag tänker efter, nej men det är väl klart, vi skulle ses på Plattan, Saras äldre bror skulle med, vi skulle träffa fans från Harry Potter, det kommer inte hända någonting, jag var för fan 12-13, jag kommer inte bli bortrövad. Men jag fattar ju hur de resonerade, men jag ser också hur jävla befängt det är. Ja, men det är så mycket sånt där. Och när jag började åka in till Stockholm och började gå på gymnasiet. När man skulle åka till Medborgarplatsen, jag var ju livrädd för Medborgarplatsen. Oj, nu fick jag meddelande. Oj. Tyst med dig. När man skulle åka in till Medborgarplatsen. Nej, men jag minns, mamma och pappa hade ju tuttat i mig att det var nazister på Medborgarplatsen. Och på nätterna, på kvällarna, typ vid 22-tiden och fram till klockan 4 på natten, så stod de och brände tunnor på Medborgarplatsen. Så att jag vågade inte gå på Medborgarplatsen. Men så bara tyckte jag, när jag gick där någon kväll, det finns inga tunnor här. Det är ingen som bränner några tunnor. Och att mamma och pappa tuttade i mig, eller fick mig att tro att om nätterna, då ska du inte vara i Stockholms tunnelbanor. Det var väl så på 90-talet. Men det här nu, på 2000-talet, då tuttade de i mig att det gick nazister och skinheads runt i tunnelbanorna och skulle slå ner mig. Och jag, där jag gick, jag var ju livrädd när jag gick i tunnelbanan de första gångerna. Och sen bara så upptäckte jag, men här finns inga nazister eller skinheads. Livet på landet. Nej men det var väl att jag hade att bjuda på idag helt enkelt. Jag finns på Pocketcast, jag finns på Podcaster och jag finns på iTunes under namnet Kvarten. Vi ses och hörs, eller vi hörs i eten till nästa vecka. Tack och hej för mig!